En del under temat från trasighet till helhet genom Guds barmhärtighet. Som vi idag fortsätter studiet av kung Davids liv. I 17 år hade han suttit på tronen nu. Allt hade gått honom väl. Och redan som ni vet som tonårspojke hade han kallats hem från Betlehemsängarna och smorts till kung över ett helt folk. Han hade vunnit den dramatiska kampen med Goliat, eller mot Goliat. Han hade fördrivit Israels fiender. Han hade skapat politisk stabilitet och lugn i landet. Och han var en man som älskade Gud. Han skrev sin poesi och sin musik till Guds ära. Han har ju författat åtminstone hälften av Psaltarpsalmerna. Han var en man efter Guds hjärta, står det till och med. Och han ville bygga ett tempel åt Gud. Men hans händer var för blodiga, sa Herren. Istället lovade Gud att bygga en släkt åt honom som pekade fram emot Messias själv. David var utan tvekan Israels främste kung. En av Gamla testamentets viktigaste och största personligheter. Och en förebild till den kommande Messias. Kunde en man som han någonsin drabbas av sånt som vanliga människor drabbas av, nämligen lömska frestelser som får oss på fall? I så fall skulle Bibeln tillåtas skildra även sådana sidor hos en så högt aktad person. Jag tänkte precis vad Bibeln gör. Den låter oss följa med in i det som blev Davids stora nederlag i livet. Och det som var så pinsamt och skamligt för honom. Och som han själv i det allra längsta försökte att dölja för sin samtid. Bibeln låter oss följa David in i hans förnedringsdagar. Inte för att frossa i någon slags skandalhysteri. Utan för att varna oss för syndens destruktiva natur, men samtidigt peka på det underbara hopp som Guds barmhärtighet innebär. Det här är en berättelse som visar att trasigt kan bli helt igen genom och på grund av Guds barmhärtighet. I 17 år hade han alltså regerat nu. Det rådde lugn och ro i landet. De hårda dagarna var över. David hade vunnit sitt folks respekt och förtroende. Han hade kommit in i en ganska välmående fas av sitt liv, så att säga. Han var en medelålders man, så det är runt 50 år. Allt verkade vara under kontroll. Tillvaron var ganska bekymmerslös och skön. David följde inte ens med sina män ut i striden mot ammoniterna som hotade vid gränserna. Sånt fick andra klara av nu för tiden. Han stannar kvar hemma och han tycks vara ganska sysslolös. Kanske var det hans många framgångsrika dagar som invaggat honom i en slags tillstånd av stolthet och bristande vaksamhet. Och det är nu som hans själs fiende ser sitt stora tillfälle. Så en afton när David sovit sin siesta fram på sen eftermiddagen och står upp för att gå ut på en liten kvällspromenad uppe på palatsets tak, så börjar det tragiska händelseförlopp som skulle få så ödesdigra konsekvenser, inte bara för David själv utan också för hela hans familj, ja till och med för hela riket. Och det här, mina vänner, hade aldrig behövt hända. Det kunde ha stannat vid en enda blick. Den reaktion som vi läser om David nu, inte alls onormal för en man som plötsligt får se en vacker kvinna. Inte alls. Ifrån palatstaket får David nämligen nu se, när han sneglar ner i husen runt omkring, en kvinna som badar i sitt hus, i närheten. Och det står, hon var mycket vacker. Istället för att älska Gud med sina nackmuskler och titta åt ett annat håll, så lät David blicken stanna vid denna uppenbarelse, denna badande nakna kvinna, och han började ge näring åt sin sexuella fantasi och åt sitt sexuella begär, som i sig själv är någonting positivt och rent och bra. Men David lät så att säga fantasin börja spela, och snart hade han fattat ett beslut inom sig att henne ville han ha. Ja, henne ville han ha redan nu, redan denna natt. Och han förhörde sig med sina rådgivare och närstående män vem hon var, och fick reda på att det var Batsebas hustru. Hustrun till hetiten Batseba, hustru till hetiten Uria, som var ute i krigen. Alltså, hon var en annan kvinnas man. Hon var en gift kvinna. Och om inte förr så borde David här ha tvärstoppat i alla sina planer. Han borde inte ha funnit något som helst utrymme för minsta spekulation. Batseba var en annan mans kvinna, och Guds ord var helt tydligt på den punkten. Eller hur? Du ska icke begå äktenskapsbrott. Ja, det står, du ska inte ens vilja ha begärelse till din nästas hustru. Ingen annan man hade med henne att göra. Hon var Urias man. Men här börjar vi se syndens makt att tjusa och förblinda. Istället för att se det röda stoppljuset blinka klart från Guds ord, så ser David bara ökade chanser att ta tillfället i akt. Uria är ju inte hemma. Han är ute vid fronten. Allt var ju som upplagt för en kärleksnatt. Uria skulle ingenting behöva veta. Och varför skulle inte en kung ha rätt att förroa sig en stund? Han hade ju jobbat så hårt i så många år. Det vore väl inte fel att förlusta sig lite grann. Och när synden får ett fäste inom oss, så finner vi de mest ömkansvärda skäl att försvara oss med i våra desperata försök att finna stöd för vårt handlande, som vi innerst inne ändå kanske anar är fel. Davids lömska begär och plan gör honom blind för att hans eget hela rykte står på spel. Han ser inte det, tyvärr. Han ser inte denna stund att han är på väg att rasera sitt förtroende och sitt ansvar som Israels, inte bara politiska ledare utan också andliga ledare. Han skulle ju vara en herde för folket och leda dem på Guds vägar. Och nu är han själv på väg åt ett mycket farligt håll. Full av ets upphetsning och ha begär sänder han några mannar att hämta denna kvinna. Och så ser vi den tragiska bilden av en kung som med kraft och framgång har styrt ett helt folk och ett helt rike, men nu inte förmår styra sina egna kroppsliga begär. Han är Israels kung, men nu är han ändå en slav. Och med helt öppna ögon går han rakt in i fällan, utan att för ett ögonblick vilja betänka konsekvenserna. Det tänker han inte på. Det tänker man inte på i sådana stunder. Han är som blind, han är som besatt av en enda tanke, att få släcka sitt begär med en kvinna han inte ens känner. Och han drar sig inte för att utnyttja en annan mans kvinnas position. Han anar inte att han är på väg mot sin egen undergång. Han är helt inne i den syndafallsprocess som aposteln Jakob beskriver med orden: när begärelsen har blivit havande, då föder den synd. Och när synden har blivit havande, då föder den död. Batseba hade ingenting att sätta emot. Kungens män kallar henne till palatset. Vad skulle hon säga? En vanlig kvinna i folket. Hon insåg att hon var tvungen liksom att tillmötesgå kungens överraskande önskemål. Det kan nästan betecknas, tycker jag, som en slags våldtäkt på en kvinna som är försvarslös socialt sett i den här situationen. Så säljer David hela sin framtid och säljer sin heder för några korta timmars njutning. Tänk hur ett enda orätt steg kan spolera det som och det anseende som det tagit åratal att bygga upp. Det som skulle ge en extra krydda och spänning åt kvällen förvandlas snabbt till en outplånlig skamfläck som han skulle få bära med sig resten av livet. David begår äktenskapsbrott i sin egen sängkammare och hela rikets grundvalar skakar. Jag har kommit till denna text och jag tar den inte för att på något sätt komma åt någon. Jag tar den för att vi alla ska känna, här är också vi många gånger som svaga människor. När David tagit vad han ville ha eller vad hans kropp ville ha, så skickar han hem Batseba igen. Hennes man skulle aldrig behöva få veta något vad som hänt. Men det blir en obehaglig morgon att vakna upp. Vart tog glädjen vägen? Vart tog friden vägen? Vart tog det goda samvetet vägen? Vart tog kraften vägen? Vart tog inspirationen vägen att skriva och fortsätta att skriva sin poesi? Hans kropp hade fått vad den ville ha, men i sin själ börjar David att vandra ut i ett öde land. Utan bäckar och utan källsprång. Det blir så tyst, det blir så ödsligt, det blir så svårt. Israels sångare har tystnat. Inga nya sånger skrivs och harpan hänger dammig och tyst på väggen. Folket kanske börjar undra, vad är det med David egentligen? Han är sig inte lik. All energi gick åt för att samvetsförebråelserna skulle hållas borta och för att han skulle försöka låtsas som om ingenting hade hänt. Men det gick inte riktigt så spårlöst förbi som David hade tänkt sig. Tvärtom. En dag, några veckor senare, så kommer ett mycket pinsamt besked från Batseba. Ett hemligt brev. David bryter det och läser. Och det står: kung David, jag är med barn. Och plötsligt har David ett verkligt problem på halsen. Detta måste lösas på något sätt. Den korta stundens njutning började utkräva sitt höga pris. Ansvaret för hans handlingar tvingar sig på honom. Barn. Så fruktansvärt förargligt. Det hade han ju inte räknat med i den hastiga processen att få njuta av Batseba. Hur skulle natten med Batseba nu kunna hållas hemligt? Det är klart, hade han levt idag hade han bara skickat henne kanske till närmaste abortklinik. Hur skulle spåren nu kunna sopas bort? Det tragiska är att inte heller nu är David beredd att ta ansvar för sina handlingar. Nu har han bråttom. Nu söker han ivrigt efter en utväg att dölja sin synd. Men för att dölja synd går det ofta åt mer synd. Nu behöver han lögn och bedrägeri för att dölja sitt brott. Och hans plan är att försöka få Uria att komma hem. Att försöka få Uria att framstå som den far, den naturliga fadern till det kommande barnet. Om han bara kommer hem från fronten skulle han förstås förlusta sig med sin hustru som har varit borta från i flera månader. Och då skulle ju detta barn, alla skulle tro att det var Urias och Batsebas barn. Så David låter tillkalla och kalla hem Uria från fronten och kalla honom till sitt palats. Och under förevändningen av att han ville informera sig om krigets förlopp, alltså hans fråga Uria, hur går det där ute vid fronten? Hur går det för dig och dina kamrater? Och sen är hans önskan att Uria naturligtvis bara ska gå hem till sin fru den kvällen. Men till Davids stora förvåning och förargelse så går planen lite snett. För Uria vägrar att gå hem. Han lägger sig i palatsets ingång för att sova bland Davids egna tjänare. Och när David inser detta och irriterat kallar honom till sig och frågar, varför har du inte gått hem? Så svarar Uria på ett sätt som borde få David att skämmas ännu mycket mer. Han säger till David, mina kamrater, du vet, mina medsoldater, de är ju ute vid fronten. De kämpar ju för riket. Och de sover under öppen himmel. Skulle då jag gå hem och äta och dricka och ligga med min hustru? Nej, det tänker jag inte göra. Han visar sin lojalitet till sina stridskamrater. Så sant du lever, säger han till David. Aldrig skulle jag vilja göra så. Aj, aj. Vad ska man nu hitta på? David kunde ju inte tvinga honom att gå hem. Det hade verkat misstänksamt naturligtvis. Så han fick sova där vid palatset ingång den här natten. Medan David smorde nya planer. Nästa dag bjöd han Uria återigen till sitt palats. Och den här gången till sitt middagsbord. Och han såg till att Uria blev ordentligt berusad av vinet som han lät flöda den kvällen. I tanke och i hopp om att han i sitt druckna, omtöcknade tillstånd skulle glömma att vara lojal mot sina stridskamrater. Och vingla hem i nattens timmar och naturligtvis ligga med sin fru. Men inte ens detta svekfulla drag lyckades David med. Uria går bara och lägger sig igen bland Davids tjänare vid palatsets ingång. Och Davids irritation kulminerar och gör honom helt okänslig för den inre rösten. Nu fanns bara ett alternativ kvar. Uria måste röjas ur vägen. Och det som för bara någon månad sedan hade börjat med en vällustfylld blick och skulle kunna ha slutat där, det var nu på väg att leda till mord. Men naturligtvis fick det inte se ut som mord. Synden lånar återigen sin list till David. Han skriver ett brev till härhövitsmannen och befälhavaren Joab som fanns där ute vid fronten. Och Davids tanke, och i brevet står det, Uria ska placeras längst ute vid fronten, vid den hetaste stridslinjen, där han löper risken att med väldigt stor sannolikhet bli dödad av fienden. Urias död skulle alltså sedan behöva förklaras bara som en normal krigshandling, så att säga. Och David skriver detta brev, förselade och lämnade till Uria, och kan du tänka, ovetande om det, så bär den oskyldige Uria sin egen dödsdom ut till fronten igen. Och han överlämnar brevet till befälhavaren Joab, som också ser till att han blir placerad längst ute vid fronten. Joab följer denna märkliga order. Han kan inte ifrågasätta kung Davids order förstås. Och så låter han honom stå där ute vid fronten, och mycket riktigt snart stupar Uria. Och rapporten når palatset. Uria har stupat. En god rapport, kan det tyckas. Ja, för David så var det väl det. Tänk att natten med Batseba skulle få så ruskiga konsekvenser. Synden hade blivit havande. Den hade fött död i mycket konkret bemärkelse. Och det verkar som om också Davids samvete hade drabbats av död. Hela hans uppfattning, hans moraliska uppfattning om rättfärdighet är så som bortblåst. Syndens förmåga att fördärva en människas andliga finkänslighet är uppenbar. Davids plan rullar vidare som om ingenting hade hänt. Och när Batseba, ovetande om Davids svek, också hon får motta budet om Urias död, sin mans död, så håller hon dödsklagan, naturligtvis som änkor gjorde. I 7 dagar ropade hon och klagade hon över sin mans död. Och David bara avvaktade veckans gång. Och så fort sorgetiden var över så tog han änkan till sig, som det nu var helt legitimt att gifta sig med och få till sin egen hustru. Ingen behövde spekulera om vem som var far till det kommande barnet längre. Sagt och gjort. Nu hade han äntligen, eller hur, lyckats ro hela i land. David hade skickligt spelat. Han hade lyckats. Men det hade varit en stressad tid. För det hör till syndens strategi att inte ge tid för eftertanke. Synden jagar dig. Den stressar dig. Den pockar på snabba lösningar. Skynda dig. Gör det nu. Tänk inte efter. Och plötsligt är man fångad. Allt måste ske snabbt. Äventyret med Batseba hade krävt mer av David än vad han någonsin hade kunnat ana. Skulle det sluta så här? Innan han riktigt hade hunnit tänka klart så var alltså Batseba berövad sin man och gjord till hans egen hustru. Inom loppet av bara några veckor. Var han nöjd nu, kung David? Han hade ju fått som han ville till sist. Han hade ju lyckats trots allt. Ja, det verkade så. Men vet du vad det står? Men det som David hade gjort misshagade Herren. David hade glömt Gud. Honom inför vilken allting ligger blottat uppenbart. David hade glömt, eller ville glömma, att Gud är en helig Gud. Inför vilken vi ska göra räkenskap. David fortsatte att leva som om ingenting hade hänt. Men under ytan så pågick en fruktansvärd kamp. Som han avslöjar när han senare skriver den 32:a psalmen. Så länge jag teg. Försmäktade mina ben i min ständiga klagan. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt var din hand tung över mig. Mitt onda samvete brände inom mig. Jag blev som en åker i sommarens hetta, förtorkad och utan livskraft. David hade känt hur hans livsenergi bara försvann bort. Han som var van att leva i en öppen gemenskap med Gud. Plågades nu som i ett helvete, ett inre helvete. Och naturligtvis måste han ha tänkt många gånger, om jag ändå hade tittat åt ett annat håll, om jag ändå hade stoppat mig innan det var för sent, om jag ändå bara hade kallat tillbaka mina män och sagt nej, gå inte till Batseba, för han inte hit. Om jag bara fick chansen tillbaka att gå där på taket så skulle jag handla helt annorlunda. Så tänker vi. Oh, om jag bara fick göra om det. Hans ögon var mörka av utebliven sömn. Och hela tiden måste han alltså anstränga sig för att sköta sina åligganden och hålla skenet uppe. Du kan tänka vad sånt här. Och ett helt år efter äktenskapets ingående så förteg han sin synd för Gud och visade inga tecken på att vilja mjukna. Gud väntade och väntade och väntade tills det står att Gud väntade inte längre, utan sände profeten Natan till David. Mitt i vardagen kommer denne gudsman in i palatset, genom pelarsalarna, förbi alla tjänstemän, förbi alla regeringsmedlemmar, och går rakt in till kungen där han sitter på sin tron. Han har ett ärende till Gud, från Gud till David. Och saken framställs på ett så suveränt pedagogiskt sätt att David själv, utan att hinna tänka efter, kommer att fälla domen över sitt eget handlande. Nämligen, man kan säga, han tvingas till en öppen bekännelse utan att riktigt fatta vad han har gjort, att han har bekänt. Det var tydligen enda sättet att komma åt hans förnekelse av sina gärningar, att komma under hans stolta hud. Natan berättar om två män, en rik, en fattig. Den rike mannen hade gott om boskap, kor och får och getter och alltihop. Den fattige mannen hade bara ett enda litet lamm, men som han älskade och skötte om, lät det dricka ur sin egen bägare och så med det i sin famn. Och så kommer en gäst till den rike mannen en dag. Men den rike mannen vill inte slakta någonting av sin överflödiga boskap, utan går och tar grannens, den fattige grannens enda lamm, och låter slakta det och anrätta det åt gästen. När David hör den berättelsen så växer inom honom en indignation över denna orättvisa och barmhärtighet, och han säger: dödens man är den mannen som gör såna obarmhärtiga saker. Då pekar Natan med sitt långa finger mot David på tronen och säger: du är den mannen. Och som en flammande blixt skär orden rakt in i Davids skuldtyngda samvete och åstadkommer en fullständig tillintetgörande chock. Fullkomligt svarslös sjunker han ihop på sin tron och känner fullständigt igen sig i den rike mannens obarmhärtiga handlande och får nu spegla sig i sin egen dom. Du är den mannen, har han sagt till sig själv egentligen. Han känner sig totalt träffad och avslöjad och tillintetgjord. Och Natan fortsätter. Herren säger: jag smorde dig till kung. Jag räddade dig undan Sauls fiendeskap och dödliga anstiftan. Jag gav åt dig både Juda och Israel. Och om inte det hade varit nog skulle jag ha gett dig mer. Hur kan du då ha så föraktat mig, säger Herren. Föraktat Gud genom dessa handlingar. Och David utbrister förtvivlat i sin bekännelse: jag har syndat mot Herren. Och när Natan har lämnat palatset den dagen så drar sig David tillbaka. Han drar sig undan och han utgjuter sin nöd inför Gud. Han ropar om förlåtelse. Han ropar om förbarmande. Och för första gången sedan den där ödesdigra kvällspromenaden på palatsets tak så tar han fram sin penna och det börjar vakna till liv, hans poetiska ådra, och det blir en kanal för hans hjärtas sorg och vånda, och han tecknar för oss den 51:a psalmen, den botfärdige psalm som den heter, och som under århundraden, för att inte säga årtusenden, för detta är ju 3000 år sedan, så har människor, miljoner och åter miljoner, funnit lämpliga ord för sin egen syndabekännelse ifrån just den här psalmen. Det är de här timmarna av djup förkrosselse som David ropar till Gud och som vi kan instämma utifrån vår situation många gånger. Han säger: förbarma dig Gud, i din nåd, stryk ut mina synder, i din stora godhet, gör mig fri från min skuld, rena mig från min synd. Och han fortsätter så här, upprepar sin synda bekännelse Jag vet att jag har brutit, säger han. Min synd är alltid inför mig. Rena mig. Tvätta mig vit som snö. Skapa i mig ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. För det var ju så. All hans frimodighet var så som bortblåst och sönderkrossad. Har du tänkt på att när vi kommer i såna här syndanötslägen, då ber vi inte bara en gång: Gud, förlåt mig. Vi upprepar bön: O Gud, förlåt mig. Förlåt mig, Herre. Åtminstone har jag upplevt det så. Det är liksom att vårt ångerfulla tillstånd gång på gång pockar fram dessa böner på nytt och på nytt. Men egentligen hade det rätt med första bönen: Gud, förlåt mig. För Gud är där för att välkomna den som med minsta antydan visar att han vill bekänna sin synd. Och David blottar sig helt. Den här salmen, den blev ju skriven för att användas i det offentliga gudstjänstbruket. Alla var med och sjöng den i templet så småningom och visste vad som hade föranlett salmen. Så fort David vänder sig till Gud igen, så börjar Guds välsignelse flöda. För Gud är nämligen en barmhärtig och nådig Gud som älskar att göra nåd med syndare, men som inte kan göra det om vi inte bekänner, utan som David försöker att dölja det och trycka undan det. Men David möts av en välkomnande faders famn som kärleksfullt förlåter honom, och han blir så glad att han återigen tar fram sin penna och papyrusfragmenten, vad han nu hade att skriva på, och han tecknar den 32:a salmen: Lycklig den människa vars brott har förlåtits, vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits. Alltså, den finns inte med i rullorna längre. Den är helt borttagen. Och vars sinne är utan svek. Visserligen, så länge jag teg, så var din hand tung över mig. Men då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa: jag vill bekänna. Jag vill bekänna för Herren mina brott. Och så möts han av förlåtelse. Då förlät du mig min synd. När vi förbryter oss på olika sätt mot våra medmänniskor, för det är alltid det handlar om, som synden handlar om, på olika sätt, så är det egentligen i första hand mot Gud som vi förbryter oss. Och därför måste förlåtelsen först riktas till honom, sedan naturligtvis också till människor där så är fallet och där vi kan behöva göra upp. Men vi måste bli vän med Gud igen. Fiendeskapen måste bortskaffas. För lika nedbrytande som det är att leva i ouppklarad synd, lika helande och är det hälsobringande att få bekänna sin synd och få den förlåten. Så därför säger Herren idag till dig: dölj inte din synd. Bekänn den. Klara upp den. Det är inte värt att leva och låta energi gå åt till sånt som du skulle kunna ge till någonting konstruktivt istället. Vet du vad Herren säger? Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Låt oss gå till rätta med varandra. Om era synder är blodröda, inget problem. De kan bli snövita. Och det vill Gud göra. Om de är röda som scharlaken, de kan bli som vit ull. Vill du det? Vill du använda den här dagen, den här vackra vårsöndagen, till att få renhet i ditt hjärta, att få förlåtelse och få återerövra den glädje som Gud har tänkt för dig och ditt liv framöver? Välkommen då, och upplev det inte som ett nederlag att bekänna. Det första steget på glädjens och triumfens väg. Här är bönebänken, där inne är bönerummet. Du är välkommen. Du är välkommen. Låt oss bedja.